Välkommen till Slaget efter 12. Det är fredag idag här och klämdag för många säkert. Vi ska här i Slaget efter 12 idag tala om ett så ovanligt ämne som cement. En vara som för de flesta för oss är oförarglig. Förmodligen befinner du dig som lyssnar här nu i någon slags byggnad och den är förmodligen till en mindre eller större del består av cement eller åtminstone betong som så här blandat med sand och grus. Även ett trähus brukar ha en husgrund och sådär. Så att det är något som finns överallt. Tänk er bara alla broar, alla tunnlar, ja, alla världens cementrör där allt möjligt vatten. Det finns helt enkelt överallt. Och det här är en industri som är intressant och det är en industri också som finns bland de större, får man väl säga, utsläpparna av växthusgaser, av koldioxid. Och hur vi ska hantera det och vad som finns för möjligheter att komma få en bättre miljöbalans i cementtillverkning. Det ska vi tala om idag med Olla Levelahti på Finnsementti. Du är miljöchef. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack, tack.
Och välkommen också till Bernt Nordman som är verksamhetsledare på Natur och Miljö. Välkommen du också, Bernt.
Tack så mycket.
Det här, jag gjorde en liten så här helt ovetenskaplig enkät bland bekanta och familj och det visar sig egentligen vet vi ingenting alls om hur man gör cement. Olla Levelahti, kan du berätta alltså, hur gör man egentligen cement? Var kommer det ifrån?
Vi kan börja från råmaterialet. Det vill säga kalkstenen är den här viktigaste råmaterialet som vi använder oss av och den finns i väldigt stora mängder runt om oss i vår jordmån. Och det här, vi tar vårt kalksten från en gruva eller egentligen ett dagbrott som befinner sig väldigt nära själva cementfabriken. Och egentligen tillverkningen kan delas upp i tre delar. Första delen är då en filmalning av råmaterialet. Då det är frågan om det också kalksten och sen en del vissa andra komponenter, huvudsakligen från annan industri, biprodukter. Men idén är i varje fall den att få ihop den rätta kemin, det vill säga det ska finnas kalk och det ska finnas lite aluminium och järn och lite kisel. Mm-hmm. Och den kombinationen ska vara rätt för att det då ska uppstå cement. Och själva följande steg är då egentligen den här själva kärnan i processen, det vill säga det är roterugnen där cementen tillverkas. Det är en stor anläggning, längd kanske då upp till 100 meter. Temperaturen inne i ugnen är 1450 grader.
Oj då.
Och i de här höga temperaturerna så förvandlas då den här kalkstenen till en mellanprodukt som kallas för klinker. Mm-hmm. Och sen när vi har fått då till stånd klinkre så sen efteråt så det ser ut ungefär som grus till utseende. Det mals då tillsammans med gips till ett fint pulver och då har vi då den färdiga produkten cement. Lite beroende på vilken produkt tillverkar vi så har vi lite olika recept. Mm. Lite olika finheter som vi strävar till och lite olika bland sådana tillsatsmedel som vi lägger i. Mm. Men det är all enkelhet tillverkningen av cement.
Just det, alltså väldigt högt upphettad finmalen kalk i huvudkomponenten så att säga. Förstod jag då rätt?
Ja.
Då? Det var,
ja.
Så att säga,
och väldigt...
Varsågod.
Och egentligen väldigt, väldigt låter som en tekniskt enkel process men egentligen ytterst komplicerad högtemperaturkemi som det är frågan om.
Just så, just så. Det hade jag, vad ska jag säga, ingen aning om. Tack för den här pedagogiska förklaringen. Det här, och om jag läser så här, alltså det här med utsläppssiffror är alltid knepigt. Man får alltid säga nej, så mycket. Jag har nu sett en siffra att cementindustrin globalt står ungefär 8% av alla koldioxidutsläppen. Det är ju, om man nu vet jag inte jämfört, jag förstår mig att det är större än flyget helt enkelt. Och medan vi har ju påstås eller ska ha flygskam så har jag ännu inte hört någon ha cementskam. Bernt Nordman, verksamhetsledare Natur och Miljö, borde vi ha cementskam också?
Ja, lite cementskam skulle kanske inte skada. Precis som flygskam så kanske det skulle få oss att använda cement ännu lite noggrannare och inte slösa i onödan, för att den här processen som Ulla här beskrev, så den är faktiskt upphov till betydande utsläpp. Dels i den här kalkstenen som värms upp, så finns det lagrat kol som blir koldioxid, och dessutom själva uppvärmningsprocessen kräver ju en jättemycket energi, och också fincement använder fossila bränslen idag huvudsakligen till att värma den här massan. Så att det där, vi ska inte slösa på denna i sig ganska praktiska råvara.
Alltså det verkar som att det är väldigt svårt att klara sig utan, om jag tänker på min far var byggnadsingenjör och han har byggt i betong ett helt yrkesliv.
Ja, men din farfar tror jag nog klarar sig. Nu har vi ju klarat oss utan betong också tidigare.
Jo, men det världen såg ju annorlunda ut också.
Ja,
så att, ja. Där Ulla Levelakti, alltså vad om man säger betongens, hur ser ni från branschen på något sätt, det här betydelse för samhället, bokstavliga samhällsbyggnaden så att säga, finns det, det forskas ju på möjligheter att göra det här bättre eller minska på utsläppen. Vad är det ni ser där för möjligheter?
Det finns stora möjligheter att göra saker och ting bättre, och vi är ju fullt medvetna om den roll som vi har i samhället. Det vill säga, vi producerar en produkt som är ytterst viktig. Som du själv sa här, cement och framförallt då betong, det finns med i vår vattenförsörjning, elnät, vägar, broar, tunnlar, järnvägsnät, flygfält, plus det såklart allt det här som har att göra med hus och bostäder. Så det är liksom en... Det är egentligen frågan om ett material som är helt fundamentalt för det moderna samhället. Och sen, den här stora mängden kommer ju just från det att vi har en global situation där antalet människor ökar. Och därför ökar också då byggande i betong. I Finland så är ju den här andelen av koldioxidutsläpp betydligt lägre. Det vill säga, Finland är då ett samhälle som är relativt långt utbyggt. Det kommer inte så hemskt många nya invånare årligen hit. Så i Finland så är vår andel då ungefär 1,5% av totala CO2-utsläpp i Finland.
Mm.
Fast som du sa tidigare, så globalt så det är lite osäkert med siffrorna, men det uppskattas att någonstans mellan 5-10% så är då den här betongens andel. Men som sagt, det finns mycket på gång. Det som herr Bernt nämnde redan tidigare var ju det här med att använda det mindre, så att säga, att inte slösa med det. Vi har funderat också på betongsidan på, kan man bygga slankare konstruktioner? På vilket vis kan man optimera användningen så att vi inte heller överanvänder, det vill säga har för höga hållfastheter? Det är väldigt mycket frågan om den typens optimering på betongsidan. Men sen om vi ser på cementen, så vi har faktiskt egentligen 4 olika sätt som vi i dagens läge redan kan minska på våra CO2-utsläpp, och de är alla sådana som vi faktiskt i viss mån redan gör och hela tiden planerar att också göra mera av. Det som är liksom de här grunderna egentligen, vi kan söka ersättande material för kalksten och den vägen då få mindre koldioxidutsläpp. Det vad vi gör är att vi förbättrar energieffektiviteten på vår process. På det viset så behöver vi då, eller uppstår det då också mindre koldioxid. Vi ersätter fossila bränslen med olika alternativa bränslen. Det är frågan om sådana avfall som inte är återcirkulerbara. Sådana använder vi som bränslen, huvudsakligen då biobränslen. Och sen ännu som fjärde så kan vi då ersätta en del av den här mellanprodukten klinker, som är då den här koldioxid tuffare delen. Så den kan vi ersätta med vissa substitut som då också har sån här lite liknande material, så som då bidrar till att ge egenskaper åt betongen som vi söker.
Mm. Får jag ta en aspekt också som jag lärde mig när vi talades vid här före sändningen här, eller när vi talades vid det här, alltså det är alltså en tredjedel ungefär är själva energiåtgången, att det vill säga att den här upphettningen, det är en tredjedel, sen är två tredjedelar av cementtillverkningen, att det är koldioxid som frigörs när man hettar upp kalken som tidigare var bunden i kalken, för att så att säga, så att liksom det är inte bara byta ut olja mot någonting annat, så utan det finns själva processen också. Det här låter ju, alltså det forskas ju på massa universitet, alla stora cementkoncerner tänker ju på det här också, men Bernt Nordman, du från miljörörelsen här, gör industrin tillräckligt här, eller är det realistiskt att få fram de här lösningarna tillräckligt snabbt, tror du?
Jag skulle väl säga så att jag tycker att man börjar kanske lite sent. Det väldigt länge så blundar man lite för klimatutmaningen. Men nu under de senaste åren har jag också läst många intressanta nyheter från forsknings- och utvecklingssidan. Ganska nyligen här fanns det en grupp i Uleåborg som har utvecklat också helt nya processer, alltså där man också kan, där man kan undvika den här kalkstensprocessen. Den kan då, den här så kallade ekocementen kan nu då inte användas i alla sektorer där man använder vanlig cement för tillfället, men kanske i framtiden. Det som jag egentligen var kanske glad över att Ulla inte nämnde här nu då var det här CCS, alltså att carbon capture and storage, som i vissa delar av världen satsas ganska mycket på. Det handlar alltså om att då ur de här rökgaserna, ur processen, försöka ta tillvara koldioxid. Och hittills har det kanske mest varit tal om att man skulle försöka spara den inne i berggrunden eller ihåligheter, till exempel antingen i kolgruvor eller fossilolja, oljegas, utvinningsställen och det där. Det är nog jag och ganska många inom miljörörelsen ganska skeptiska till, eftersom det finns inte riktigt säkerhet att man klarar av att hålla koldioxiden där bunden. Så att det där, jag tror att den här strategin som till exempel nu Finnsementti har är bättre. Men fortfarande alltså 1,5% av alla Finlands utsläpp, det är ju alltså, nog är det ju ändå en alltså, det är så mycket att vi ska nog fästa uppmärksamhet vid det här, och det är viktigt att branschen utvecklar sig.
Det här, men så, vi vill ju alla bo någonstans. Vi talar här om att för att investera oss ur här ekonomiska krisen med infrastrukturinvesteringar, och infrastruktur, det är ju tunga byggnader, och de gör vi inte i några papier-maché eller någon lätt trä, utan det är ju just då betong.
Nej, vi ska inte använda papier-maché. Det är klart att vissa bärande konstruktioner så kan man nog ersätta med nya material. Vi har spännande projekt på gång inom till exempel användning av då trä i Finland. Jag ser nog möjligheter där. Men en annan fråga som det diskuteras ganska mycket i branschen och inom byggnadsbranschen och i hållbarhetsdiskussioner, så är också hur man använder betong, och också så att säga hur man använder betongkonstruktioner som redan har tillverkats. Det är nämligen så att i och med att tillverkningen av cementen är en så jättestor del av hela livscykeln, så skulle det vara väldigt viktigt alltså att vi skulle utnyttja det här materialet så länge som möjligt. Nu är det ju ett faktum att vi river förvånansvärt ofta också gamla betongbyggnader istället för att, så att säga, försöka hitta ny användning eller använda kanske det här bärande konstruktionerna och bygga en nytt hölje eller någonting annat. Så att jag tror att den här, dels det som Ulla var inne på, att man borde så att säga med bättre design nu bygga på ett nytt sätt, men också det att vi skulle så att säga använda den gamla byggnadsmassan smartare, så kunde det också vara ett sätt att minska behovet av ny.
Nu måste jag ställa en till så här oerhört okunnig fråga här till Ulla Levelahti här. Alltså, går det att återvinna cement eller betong?
Betongen återvinns idag ungefär 70-80% huvudsakligen som i samband med vägbyggen. Det vill säga då ersätter den naturliga grus som man också ska använda där. Mm. Och det som jag egentligen ville ta upp här som väldigt sällan nämns när det gäller betong är ju det att betongen i sig är ju det är också en kolsänka. Det vill säga som vi talade om här då i början att 2/3 av utsläppet härstammar från kalkstenen, från kalcineringen av kalksten. Så det är en kemisk reaktion som det också går mot andra hållet. Det vill säga betongen upptar koldioxid under hela sin livslängd. Mm. Först sker det på ytan av den här betongen. Men sen när den då har kommit fram till sin ändan av sin livstid, som hoppeligen är så lång som möjligt naturligtvis. Men i det skede som den kommer till slutet av sin livslängd, så i det skede så när betongen krossas och vi får upp en hel del ny yta, så återkarbonatiseras då den och binder koldioxid tillbaka. Och i teori så är det möjligt då att all den koldioxid som har löst från den här kalkstenen bunds då tillbaka. Men ska vi säga praktiken är såklart en aning lägre. I svensk forskning så har man gjort en bedömning på att det är ungefär 23% av den här kalkstens utsläpp som då binds tillbaka. I något skede. Och egentligen hela tiden så har vi runt omkring oss de betongbyggnader som det här som binder koldioxid.
Som suger upp koldioxid alltså.
Suger upp koldioxid.
Och upprepa mig, det hade jag ingen aning om. Det är fascinerande. Det här är en helt ny värld för mig. Jag har aldrig hört talas om det. Men det här att när du säger återvinning så att säga, det är alltså sker i kemiskt den här cementen, har jag förstått det rätt, den kan på samma sätt som en keramisk produkt så att säga, den kan aldrig upplösas igen när den väl har stelnat, eller hur?
Ja, inte egentligen, men på det viset så går det. Det finns undersökning på att om man krossar betong, att ta tillvara den här fina delen som då är som inte är då grus utan som då faktiskt har en större andel cement. Så det kan användas som nytt råmaterial och då ha ett lägre CO2-utsläpp än vad det skulle vara om man skulle börja från en kalksten. Men det här är också liksom egentligen sån forskning som pågår som bäst. Det finns, som Bernt nämnde här tidigare, så det finns liksom väldigt mycket olika forskningsprojekt på gång. Nästan alla stora industrier är med. Det som nämndes här tidigare, just till exempel gällande CCS, fast jag inte nämnde det, så nu är det ju någonting sånt som vi ser att längre fram, om vi talar 2050 eller som så, så det kommer att vara någonting som vi kommer att vara tvungna att gå in för. Just därför, för att vi kan minska på utsläppen som kommer från den här energisidan. Men när vi talar om den här råmaterialutsläppet, så på den sidan så finns det egentligen inget annat konkret alternativ. Och egentligen det som sades här att det är osäkert att om en sån här permanent lagring av koldioxid är överhuvudtaget möjligt, så ändå IPCC, alltså den här FNs organ, har dock bedömt det att det har relativt hög sannolikhet. Om jag kommer rätt ihåg så var det väl 98% som är den här så att säga 98% permanent lösning.
Alltså 98, alltså man skulle kunna filtrera ut ur luften helt enkelt koldioxid och binda någonstans eller sådär.
Ja, egentligen så tror man inte så mycket på det att man skulle ta det från luften, utan som ett bättre alternativ så är nog definitivt att ta det direkt ut ur pipan. Det vill säga i det skede som en produkt produceras. Så att till exempel för cementens andel så skulle det då gälla att ha en sån här avkylningsanläggning bredvid cementfabriken.
Jo, alltså här kom ju upp många viktiga poänger och det här med återvinning också, eller att möjligheten att ta tillvara åtminstone små delar av betong, av cementen i betong och återvinna, det är nog en, det kan vara nog en dellösning, men jag tror nog att ska säga, vi lyssnare och beslutsfattare ska nog ändå i dagens läge ha en inställning till cement där man så att säga utgår från att det är nog en icke-förnybar resurs, alltså mängden kalksten. Må vara att det finns mycket kalksten, men den är ändå begränsad och också gruvdriften har diverse miljöeffekter. Världen runt så kommer det alltid nu då rapporter om cementindustrin som det där förstör och skövlar väldigt vackra landskap och det där kulturmiljöer. Så det där, jag tror att vi ska nog så att säga, jag återkommer till min första inledande tes här, att vi ska nog så att säga ha en respektfull inställning och inte slösa heller med cement. Mm.
Det här låter, men det finns ju alltså ändå ansatser här och tankar på något sätt, men Ola Leivelahti här, alltså hur är det här liksom på forskningsnivå, eller hur pass har vi någon uppfattning om att är det här något som är på kommande inom en överskådlig tid, alltså så att, att det blir en sån märkbar förändring inom användbar tid?
Ja, måste jag säga det. Det här cementindustrins takorganisation Cembyrå i Europa har just förra veckan kommit ut med sin färdplan, vision om hur det här kommer att gå till väga. Och där uppskattar man nog relativt stora förbättringar redan fram till 2035. Och framförallt då 2050 ser man att i det skedet så skulle då den här värdekedjan med cement och betong har en möjlighet att komma ner då till och med till noll, så att säga, neutralt. Mm. Så att jag skulle säga att nu finns det ganska stora det här saker på gång. I Norge så är man allra längst med att i full skala testa det här med koldioxidlagring. Och där finns det då faktiskt planer på att om norska staten gör beslut om att gå in för det här, så det här redan 2024 skulle det vara möjligt att börja testa det. Mm. Och då tror jag att vi blir väldigt mycket klokare redan när vi får se hur det fungerar i full skala. Hittills har det ju huvudsakligen varit frågan om sådana här mindre pilotprojekt som har gjorts.
Vi ska inte fördjupa så mycket just den här koldioxidfiltreringen och lagringen som är ett ämne för, ett vidare ämne, så att säga, utan gärna hålla oss kvar lite här vid den här själva cementgrunden i den här diskussionen, om man får säga så. Det här, vad är det någonting, nu är vi så här, ingen av oss, vi alla boende, vi inte arkitekter allihopa, men på något sätt har vi ett förhållande till det här. Att, alltså, hur ser... Om vi nu ska säga att talar som konsumenter här, vad har vi, kan vi påverka i våra val hur det här, så att säga, antingen genom att minska efterfrågan på cement, det är ju en mindre förbruk, men finns det något annat vi kan så att säga tänka? Om jag köper ett hus till exempel, många går och tittar på här på våren här trots coronatider på hus och lägenheter, finns det något där man kan så att säga göra ett val att påverka, eller är det för en gång för alla färdigt så att säga byggt redan?
Om jag får kommentera här, så egentligen största inverkan just nu, om vi ser på boende, så det är nog egentligen energiformen som du har valt till att värma upp ditt hus. För än så länge med de husen som vi har, det som är byggt redan, så är ju läget den att 85% av den här koldioxid under dens livstid kommer att komma från uppvärmningen. Mm. Medan då ungefär 15% är då den andelen som uppstår från materialet och från då det här, ska vi säga, avfallet efteråt. Så det allra väsentligaste är ju såklart att du har en energiform som är så kolpositiv som möjligt. Mm.
Jo, de där siffrorna stämmer, men om vi ändå så att säga fokuserar på cement- och betongfrågan, så Jag vill ännu återkomma till den här frågan att faktiskt så att säga, att värna om den betong som redan har producerats och som har gett upphov till de utsläpp som nu finns i atmosfären och tyvärr påverkar klimatet. Delvis egnahemshus sköt om husen, så att säga, upprätthåll dem, ytbehandla dem så att de inte vittrar så snabbt som annars. Det gäller också hos kommunala beslutsfattare. Vi har en hel del både offentliga byggnader och det där företag har ju också mycket industrihallar och kontorsbyggnader har byggts i cement i tiderna. Och det där tycker jag att det faktiskt är skäl att nog liksom hela tiden se över det här och analysera att i vilken mån kan man ännu ge byggnader ett nytt liv för att, så att säga, förlänga behovet av den här stora nyinvesteringen som nog ändå i regel alltid har en miljöeffekt. Var, även om man skulle använda ny ekocement så har det ändå ger det upphov till utsläpp.
Så alla kommunalpolitiker som lyssnar här ska inte riva nytt köpcentret och bygga nytt utan man ska gärna utveckla det gamla köpcentret om man nu...
Ja, man ska nog göra riktigt noggranna livscykelanalyser och utreda möjligheterna att göra det här innan man bygger nytt. Ja.
Mm. Får jag sen några ord här också om den här branschen, alltså cementbranschen som ju globalt så att säga, står för förhållandevis stora utsläpp. Som jag tror mig har förstått, alltså större än flygbranschen egentligen. Så är ju då, även om vi nu förutsätter förstås att finska cementföretag agerar mycket ansvarsfullt här hemma, så är det ändå ute i stora världen, så Bernt var lite inne på det, används väldigt mycket resurser och framförallt i Asien som ju håller på att bli världens ekonomiska tyngdpunkt håller ju på att förflyttas till Asien och det byggs nu som aldrig någonsin förr här i alla möjliga ställen i Asien och i Kina och inte bara i Kina. Och det att så att säga, för den här betongen så det försvinner så hela sandstränder och hela kalkberg sprängs bort och mals ner. Så att det här är, det används resurser här i en nästan aldrig tidigt skådad takt har jag förstått det som. Vad vet du om det, Bernt Nordman?
Ja, det stämmer nog. Nog läser jag de källorna också. Det handlar ju om förstås att cement, som vi var inne tidigare här också på, att också det finländska samhället har byggts upp på fundament av cement. Och nu de länder som nu är stadda i snabb utveckling så upplever att de behöver använda den här resursen också. Därför är konsumtionen så hög. Jag hoppas ju verkligen då att finländska företag som till exempel Finnsementti som det där har långt utvecklade processer och miljöledningssystem att de skulle dra till stå till stacken för att miljöanpassa hela branschen och det där för snabba upp utvecklingen mot en större miljöanpassning i så att säga globalt. Det är förstås en jätteutmaning men det där de här insatserna behövs nog ja, sen kan man ju förstås, lilla Finland har alltid nu och då förstås också möjligheter att påverka saker och ting genom till exempel utvecklingssamarbete, vilka projekt man finansierar. Mm. Man kan ställa kriterier för råvaror också, till exempel cement i infraprojekt som till exempel den finska staten subventionerar.
Det här lilla Finland är ju ett bra nyckelord här, så jag tänkte gå vidare på här också. Att det, nu kanske Bernt kommer säkert inte hålla med mig här, men att det är så att säga, det vi gör här är ju en mycket liten del av det globala, så att säga. Så att även om det är viktigt att vi för en bra miljöverksamhet här, så även om vi späker oss nästan till oigenkännlighet, så om ingen annan gör något får vi inga klimat bromsande åtgärder. Så att det här Ola Levelahti, så här, du som den av oss som bäst känner till då, så att säga, den här internationella industrin. Nu har vi ju, det finns åtminstone här i Finland någorlunda uppmuntrande tankegångar att man ska liksom förbättra miljöpåverkan, återvändning, alternativa komponenter och så vidare, spara. Hur ser det ut då i det här i Asien? Försöker man även där komma till rätta med det här eller kokar man på som man har gjort i alla tider?
Nej, jag skulle säga att det här är nog en gemensam satsning för, från hela industrins sida. Att den stora grejen såklart, i, framförallt i Kina på senaste år, har ju varit den här enorma mängden, det vill säga att de producerar så väldigt mycket. Men jag skulle nog säga som så att nu har de helt samma tankar där som vi har. Vissa saker kommer lite långsammare. Just det här som Bernt har sagt här flera gånger om det här, att det viktiga är ju det att vi har en lång livstid på det som byggs. Så det är kanske ännu i Asien lite grann en sån här, eller det har varit kanske lite mer en sån här slit- och slängkultur, att man har kanske inte riktigt insett att där också att man borde då satsa faktiskt på långlivade byggande. Men det här, jag skulle säga som så att från den här processtekniska sidan så är vi nog alla i samma båt. Och faktiskt den här andelen alternativa bränslen som redan i dagens läge ersätter fossila bränslen är väldigt hög, helt internationellt sett också i cementindustrin. Så det har vi jobbat med länge. Och just det här med att söka alternativa material, att kunna ersätta klinker delvis. Det är frågan om masugnsslagg från stålindustrin, flygaska från energitillverkning och liknande. Så det har vi jobbat med faktiskt väldigt länge. Att hittills, det var ju lite tal om att eller lite kritik mot att vi har kommit långsamt igång. Så jag skulle ändå säga att cementen har ju bland annat varit med i den här EUs utsläppshandel redan från början, det vill säga från 2005. Och vi har hållit på med och jobba med, till exempel då i Finland, så det här, vi har kommit ner 22% reduktionsmängden hittills har varit 22% från det referensåret 1990 som används här som basår. Mm-hmm. Så med tanke på till exempel för vår del där den här möjligheten att göra är ändå relativt så här, vad heter det, limited, alltså
begränsade.
Ja. Så här blir som sagt utmaningen den att jag skulle säga att med tanke på det så har resultatet varit relativt fint, och där står vi inte alls ensamma, utan jag skulle säga att den här internationella utvecklingen har varit i samma linje.
Hur ser det här alltså en givet alla då politiska och ekonomiska förutsättningar, det här att är det här så något som företag, är det en kostnad eller finns det också fördelar ekonomiskt, alltså så här, som är det intressant att gå vidare med det här, eller är det bara tvunget av miljöskäl, eller finns det till och med?
Det är lite både och. Det, okay. Ska vi säga som så att allting som gör alla åtgärder som medför energieffektivitetsförbättringar eller byta bränsle, de är ju ofta positiva också ekonomiskt. Mm. Det vill säga, där har man en viss fördel också. Utmaningen är den att ofta kräver de väldigt stora investeringar. Så det är ju liksom en fråga om att det är frågan om stora satsningar.
Mm. Och det är, men viktiga, eller hur, Bernt Nordman, det här stora satsningar för sig, det är för industrin, det kräver ju också spelregler. Tror du politiken ger de spelreglerna att industrin vågar investera i? Bra fråga, ja, dessa dagar när vi har skenande statsskuld.
Ulla nämnde utsläppshandeln och det där, då kan jag inte låta bli att konstatera att de första 10-15 åren av utsläppshandeln så fungerade den ju alltså inte, därför att de här utsläppsrätterna till de etablerade industrierna var så höga att de egentligen inte, vilket ledde till att priset på utsläppsrätter ändå var så pass lågt att det egentligen inte hade en styreffekt. Nu, äntligen efter några revisioner, så börjar utsläppshandeln ha en styreffekt. Så det där, det tycker jag är positivt, och det där, jag tycker också alltså en 20, dryga 20% reduktion på 30 år i utsläpp är helt bra, men liksom trots allt att ska Finland, och Finland ska, vi har en regering som har som ambition att Finland ska bli så att säga kolneutralt på 15 år, så måste ju nog utvecklingen fortsätta minst i samma takt. Så att vi ska säga att historien här också inom cementindustrin ger oss lite hopp att det går. Mm. Alltså med systematiskt arbete och så går det att göra förbättringar. De måste fortsätta, och jag håller helt med om det här att det är jätteviktigt att politikerna ger signaler om verksamhetsmiljön, om styrmedel, så att industrin också vågar göra de här investeringarna. Och lika viktigt är också förstås den andra biten, det vill säga att konsumenter efterfrågan styr producenter, det vill säga att när producenter lanserar nya produkter som har en mindre miljöbelastning, även om det är lite dyrare, så hoppas jag ju verkligen att uppmuntra konsumenter att då välja det alternativet för att, så att säga, belöna de producenter som satsar på det här och driva framåt utvecklingen. Det är tyvärr så att det billigaste alternativet sällan är det bästa för miljön.
Mm. Med dessa orden, kära lyssnare, tänk på nästa gång ni åker till bygghandeln här och ska köpa cement till ett nytt golv i tvättstugan, så gör ett tunt golv och köp den dyrare produkten som är miljövänligare. Det är budskapet här från Natur och miljö. Tack så mycket för att ni lyssnade på den här diskussionen. Jätteintressant, ett mycket underskattat ämne. Cement och betong här i slaget efter 12 här på klämdagen här. Jag hoppas ni har ett fint veckoslut och säger tack så mycket till Ola Levelahti som är miljöchef på Fincementi, och tack så mycket till Bernt Nordman som är verksamhetsledare på Natur och miljö. Jag heter Stefan Winiger. Jag önskar trevligt veckoslut. Jag är tillbaka i slaget efter 12 på måndag igen. Vi hörs då. Hej då!